Stort tack för välkomnandet och förtroendet. Det här gör vi tillsammans. Nu står vi upp och så lyssnar vi till dagens evangelium. Evangelisten Markus skriver: Jesus satte sig mitt för tempelkistan och såg hur folk la ner pengar i den. Många rika gav mycket. Så kom där en fattig änka och la ner 2 kopparslantar, alltså några ören. Och kallade han till sig sina lärjungar och sa: sannerligen, den där fattiga änkan har lagt mer i tempelkistan än alla de andra. De gav alla av sitt överflöd, men hon gav i sin fattigdom allt hon ägde, allt hon hade att leva på. Amen. Så ber vi Gud att du bevarar ditt ord i våra hjärtan. I Jesu namn. Amen. Varsågod och sitt. Allt är inte först vad det ser ut att vara. Vi var ute i svampskogen i måndags för att leta skogens guld, kantareller. Vi har väl inga jätteställen, men vi har några ställen där vi har hittat en del tidigare. Och så kommer vi ut i skogen. Solen skiner bländande starkt. Och vi går för att leta, och plötsligt så lyser det till något gult där borta. Vi går för att plocka upp, men upptäcker det är bara ett asplöv. Men lite längre fram så glimmar det till igen. Den guldgula svampen står där tillsammans med flera andra, och jag böjer mig ner och plockar upp den och tittar på undersidan. Är den kantarell? Den känns lite sladdrig. Doftar ingenting. En falsk kantarell. A fake cantarell. Och vi traskar genom många gula löv, många fake kantareller, men får ändå med oss ett 30-tal riktiga gula höstkantareller som blir en god kantarell och ädelostpaj på kvällen. Men det är bra att veta hur en kantarell ser ut, känns och doftar, så man inte kommer hem med falska kantareller. Allt är inte först vad det ser ut att vara. Så var det inte heller med Jesus. Han var inte den messias som folket hade väntat på. När vi följer Jesus i Markus evangeliet försöker de religiösa ledarna och de skriftlärda snärja och sätta dit honom gång på gång. Men han bemöter dem på ett sätt som ingen annan gjort tidigare. Strax innan vår text har han ridit in i Jerusalem på en åsna och blivit kallad Davids son av folket. Och Jesus vet vilka förväntningar som ligger bakom det uttrycket. Messias, Davids son, som skulle komma som en mäktig krigarkung, som skulle besegra den romerska ockupationsmakten och upprätta kungariket Israel en gång för alla. Men Jesus lever inte upp till den bilden. Han är istället människosonen, som det berättas om i Daniels bok. Han är den lidande tjänaren som profeten Jesaja hade talat om. Han är Guds älskade son, vittnesbördet han fått vid sitt dop och på härlighetens berg. Han är den som skulle komma, men inte för att återupprätta Israel, utan för att återupprätta hela mänskligheten. För hans rike är av ett annat slag än denna världen. De skriftlärda däremot hade upprättat ett religiöst rike åt sig själva som var av denna världen. Man hade praktfulla kläder. Man förväntades att sitta längst fram på de stora gästabuden. Man ville bli respektfullt tilltalad. Men Jesus säger att de skriftlästa äter änkorna ur husen. De säger ett, men gör ett annat. De är som vitmenade gravar. Prydliga på utsidan, men livlösa på insidan. Trons kraft är temat för texterna idag. Och jag vet inte vad du får för associationer när du hör de orden. Trons kraft. Är det magiska under, blixtar och dunder? Jag får ett antal bilder. Jag ser Mose står utsträckt med armarna vid Sävhavet som plötsligt öppnar sig och folket kan gå igenom det stora havet. Eller profeten Elia när han utmanades av Baals profeterna och han ber så att det kommer ner eld ifrån himmelen. Eller Petrus och Johannes utanför sköna porten när de ser en tiggare sitta där och de säger: guld och silver har vi inte, men vad vi har, det ger vi dig i Jesu namn. Stå upp och gå. Och mannen reser sig. Eller Jesus själv när han står utanför sin väns Lazarus grav och ropar: kom ut! Och mannen kommer ut, inlindad i sina bindlar. Men allt är inte vad det först syns vara. Kan det finnas en tro som inte är så där kraftig, synlig, tydlig och framträdande vid första skedet? Idag så möter vi Jesus på tempelplatsen i Jerusalem. Han sitter på kvinnornas förgård, mitt emot offerkisterna som står där. Det var 13 offerkister som tömdes 3 gånger om året före de stora judiska högtiderna. På varje kista stod det vad det som gavs skulle användas till. Det kunde vara templets underhåll, olja, rökelse, offer och så vidare. Och många ger när man går förbi de där kisterna. Men ändå så är det nästan som man har glömt varför man ger. Att det finns en djupare del också i givandet. Att gåvorna står för något mer än bara det ekonomiska värdet. Ett uttryck, en handling, en hjärtas kärlek till Gud. Där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara. Där ditt hjärta är, dit går dina skatter. Det verkar som pengar i sig inte har något värde i Guds rike. Jesus lyfter inte upp hur mycket man ger, utan med vilket hjärta man ger. Och det var många rika som gav mycket i kistorna. Men så kommer en änka och lägger ner några kopparslantar, några ören. Och Jesus säger till sina lärjungar: hon gav mer än alla de andra. Jesus bedömer inte offrets storlek på hur mycket vi ger, utan mer efter hur mycket vi har kvar. Andra gav av sitt överflöd. Den här änkan gav allt hon hade att leva av. Den grekiska texten kan översättas också med: hon gav hela sitt liv. Vi påminns om kvinnan som bröt den dyrbara nardusbalsamen senare och smorde Jesu fötter. Kvinnan kan hänga ihop med det Jesus sagt tidigare, att du ska älska Gud av hela ditt hjärta, med hela din själ och med hela din kraft. Hon gav det som de andra borde ha gett, allt. Berättelsen om änkan som en symbol för de svagaste i samhället som räddar allt genom att ge blir också något som pekar framåt det som hände Jesus lite senare. Han som också gav allt. Trots att det tidigare är en skriftlärd som bekräftat riktigheten i det dubbla kärleksbudet, så visade det sig att det var de skriftlärda själva som allra minst levde efter budet. Man levde inte som man lärde. Och Jesus säger till och med att de åt änkorna ur huset. Allt är inte vad det först ser ut att vara. I den benediktinska klosterregeln så talar man om ora et labora, be och arbeta. Tanken är att låta bönen bli del av ens liv. Arbete och bön ska bli ett. Man skulle kunna säga bön är arbete. Eller tvärtom, arbete är bön. Allt arbete man gör, i skolan, på jobbet, i träningslokalen, kan man se som en bön. Ett sätt att göra sin vardag helig. Vi sjunger i salmen, led oss att bygga en värld av rättfärdighet. Handling och bön må bli ett. Och utifrån detta skulle man kunna säga att änkan levde sin vardag som en bön, medan de skriftlärda hade missuppfattat sin. Allt är inte först vad det ser ut att vara. Och visst har vi lätt att moralisera och ta ställning för änkan och kanske mot de skriftlärda. På samma sätt som när vi läser om Marta och Maria. Men är det inte så att de båda finns i oss? Ibland gör vi som änkan. Ibland handlar vi som de skriftlärda. Jesus säger i stycket innan vår text att en skriftlärd inte har långt till himmelriket. Och samtidigt förstår vi att domen över honom blir hårdare när den dagen kommer. Om man en gång insett lagen och det dubbla kärleksbudet och är medveten om vad som är rätt och fel, så kan man aldrig göra det ogjort. Den dom Jesus talar över de skriftlärda är densamma som för vem som helst som har insett trons kärna, som har tagit emot Guds kärlek i sitt hjärta men inte lever det. Och därför handlar mötet med de skriftlärda, fariseer och andra som verkar fått saken om bakfoten, inte om att sätta sig till doms eller peka finger, utan kanske mer manar till egen eftertanke. Lika lite som vi kan generalisera de skriftlärda, så kan vi inte heller göra det med änkan. Hon finns också i oss. Vilken nåd. Men också vilken dubbelhet, som Paulus också sa. Det goda som jag vill, det gör jag inte. Men det onda som jag inte vill, det gör jag. Allt är inte vad det först ser ut att vara. Berättelsen om änkan och de skriftlärda ställer oss alla mot väggen. I fråga om hur vi lever och hur vi vill att vår värld ska vara. Vi är inga undantag. Vi behöver också ta ställning. Och vi gör det. Kanske ofta mer omedvetet än medvetet. Mitt liv säger mer än 1000 ord. Ibland är jag god och trogen. Och det känns bra här inne. Andra gånger blir det inte så bra. Mr. Ego tar över. Jag faller dit och går på samma nit igen. Och jag ångrar mig. Och det känns inte bra efteråt. Så vad är då trons kraft? Vad är ett gott liv? Kan det vara det ena eller det andra? Jag tänker att mitt liv har del av alla regnbågens färger. Från svart till vitt, emellan grönt och rött. Mitt liv är som en gudstjänst emellan Kyrie och Gloria. Det är aldrig enbart det ena eller det andra. Det finns alltid ett både och. Jag lever med en bön om förbarmande och samtidigt i lovsång över Guds oändliga nåd och kärlek. Det är en mänsklig gudstjänst där hela mitt liv får plats. Trons kraft är kanske inte vad det först ser ut att vara. I senapskornet ryms en oändlig potential till storhet och skönhet. Bara det får hamna i jorden där det finns oändliga växtmöjligheter. Gud, lär mig att se och följa dig i såväl ljus som mörker. Amen.